Vi måste få med oss något mer än ett uppbyggelsemoment, vilket ju är nödvändigt att vi har. Men vi måste ju också satsa på kunskapen så att vi får bärighet i vår tro. Och nu ska jag återigen läsa det jag läst så många gånger och som är så oerhört viktigt. Och här, det finns ett problem som jag tror vi kan säga generellt. Det är oförmågan att ta emot ordet, därför att sinnena är så förstörda genom alla religionssurrogat man har vant sig vid under årens lopp. Det är så enormt många religionssurrogat som erbjuds människorna idag. Det serveras allt möjligt, tänkbart och otänkbart. Och detta är ju, det är ju klart att detta måste påverka våra smakorgan, men också vår förmåga att kunna smälta. Och när jag ska läsa det här, så har vi allting emot oss. För det första våra förutfattade meningar, fördomar. Så har vi värmen emot oss, och vi har vår inre tröghet emot oss. Så finns det en hel del andra, både psykologiska, andliga och intellektuella faktorer som ligger emot oss. Måste riva ner mycket av den här kunskapen, den förmenta kunskapen som reser sig upp. Alltså upproriskhet och protester. Alltså då det gäller kunskapen om Gud, så måste jag säga, det är oerhört att se vilken brist som finns. Nu läser jag en text om och om igen, om och om och om igen. Det får inte hjälpa om vi inte får med allt. Det finns enormt många spikar som måste slås in. Det räcker inte med ett slag. Det måste till ett till och ett till och ett till. Men man sätter inte igång och slår in 10 spikar i taget. Man tar en. Den måste in, så att den sitter där. Jag har en känsla av att jag har ju den tendensen att jag gärna vill slå på 10 spikar i ett sammöte. Det är så bättre Gud för mig att jag får koncentration, så att jag kan få in en spik åtminstone. Den sitter där sen. Och den spiken som jag nu idag framförallt ska slå på och försöka få fast, det är ju Maranata. Alltså, Maranata, det är ju inte ett begrepp allenast. Det är ju någonting långt, långt mera. Det är ju ett tillstånd som de kristna lever, och en livsstil som har en förutsättning i mycket djupgående andliga erfarenheter, som många gånger verkar riktigt utmanande. Det måste ju varenda en begripa. Om vi med bestämdhet visste, vilket jag också sa igår, att Herre Jesus Kristus kommer innan det här mötet är slut, det är ju helt klart att detta kommer att på ett alldeles avgörande sätt påverka var och en och skapa en egen förtätad atmosfär. Men om jag säger att det är ju en realistisk tanke, och hur ska detta kunna bli levande så att det inte blir, så att säga, någonting som man måste försöka krampa och hålla fast i det för att det ska verka levande? Det kan vi inte åstadkomma, för att då blir det en psykisk ansträngning. Det måste genom den heliga andes uppenbarelse. Men nu kan jag säga att där den heliga ande är, där kommer också evigheten att vara, oändligheten. Och då är tidsbegreppen sprängda. och rumsbegreppet också. I första Korintierbrevet 16, där möter vi den här märkliga versen. Den är märkliga två skäl. I den 22 versen. Den är märkliga två skäl. Det är två skäl. Låt oss göra klart för oss att den här förfärliga trögheten som så ofta vi tar tag och gör, att Gud måste ju ingripa övertydligt, och sanktionera på ett alldeles speciellt sätt. Och vanligtvis så sker det så att vi oförberedda ställs i situationer som vi inte har kunnat gardera oss för, inte programmerade. Vi har ju vårt liv och vår livsstil och vårt livsmönster ungefär på samma sätt som alla andra människor. Vi lever vårt borgerliga liv och önskar vara ostörda med avseende på sociala förhållanden och relationer. Och det finns knappast, ja, det finns i alla fall inte särskilt mycket som skiljer oss från. Vi vårdar våra släkttraditioner och vi håller på, så att säga, med saker och ting som är helt ointressant i och för sig. Det innebär inte att man på något sätt ska visa nonchalans eller demonstrera eller markera något avstånd. Det är inte det där frågan om. Det är inte frågan om avståndstagande ifrån. Det är naturligtvis frågan om ett närmande till Herren Jesus Kristus och vad det kräver av oss. Och då vill jag bara inledningsvis säga så här. Då vi läser det här i första Korintierbrevet 16, så måste vi göra klart för oss att detta är ju egentligen en bomb, en atomkärna. Den kan vi neutralisera, så att säga, på många olika sätt, men det är egentligen en bomb. Det heter, om någon icke har Herren kär, om någon icke har Herren kär, så vare han förbannad. Och där har du ju motsatserna, kärleken, om någon icke har Herren kär, och förbannelsen. Man tycker att de tingen skulle väl inte rymmas i en enda mening, men det gör de alltså. Och jag skulle nästan vilja säga så att gränsen är hårfin. Och vi indikerar dagligen i vårt sätt att vara, i vårt sätt att tala, i vårt umgängesliv och på annat sätt, så markerar vi om vi är på förbannelsens område. Det markerar vi. Eller om vi är på ett annat område. Och när jag talar om förbannelse, så lägger vi märke till att Paulus använder det uttrycket några gånger. Och i det här sammanhanget så handlar det om det som är viktigast utav allting annat. Det är vårt personliga förhållande till Herren Jesus Kristus. Det vill säga, det rör vårt kärleksliv. Och du, låt mig få säga det, att just den här versen är liksom en ram tillsammans med en vers i det första kapitlet. Därför att han presenterar gåvorna, så alltså, och kopplar det till detta som har med att under tiden vi förbidar, bidar Herrens tillkommelse, så är det synnerligen viktigt att vi överflödar. Förstår du? I andens gåva. Och nu vill jag hålla ihop det här. Hjälp mig med det. Nämligen att gåvorna, de har ju ingen som helst betydelse om inte detta är ett uttryck för inte bara en vilja och en inriktning, utan för en tydlig och klar funktion. En funktion, ja. Och denna funktion kan inte uppfyllas, det finns inga möjligheter, om inte sanningen om Jesus tillkommer sig levande. Det blir ingen manifestation av gåvor om jag ska syssla med släkten, vännerna och så vidare, och låter den kärleken som i och för sig är naturligt, så att säga, prioriteras på bekostnad utav agape, kärleken till Gud, Herre Jesus Kristus. Och kärleken till Herre Jesus Kristus, det får ju inte vara en tungans bekännelse, munnens bekännelse, den måste visa sig på något sätt. Det måste visa sig att det är frågan om ett främlingskap, att vi står inför en evakuering, uppbrott. Vi måste skynda oss och rastlöst verka för att skaran ska bli fulltalig, så Herre Jesus Kristus kan komma igen. Slöheten och likgiltigheten är ju så dominerande, så man måste få ropa, man måste ropa till Herre Jesus Kristus: o Herre, kom! Och när jag säger kom Herre Jesus Kristus, så menar jag naturligtvis någonting annat. Ge oss, jag menar inte att vi ska ha en egotripp, en känsloexplosion. Det må väl komma det också. Vad som är viktigt, det är att likbildas med Herren Jesus Kristus, så att vi får sådana relationer till Jesus som Jesus har till sin fader. En organisk livsförbindelse. Nu ska jag komma in på det här området. Om någon icke har Herren kär, så var han förbannad. Lägger du märke till? Det är i det brev där vi har kärlekens lovsång, eller kärlekens höga visa. 13 kapitel. Man kan ju fråga sig, hur kan man samtidigt tala om denna enorma Guds kärlek och sedan uttala sig på det sätt som Paulus säger? Han talar om förbannelse. Och vem är han talar om? Ja, han talar ju inte om Korins medborgare, gillen och föreningsliv. Han talar ju inte om det borgerliga samhället. Det gör han inte. Han talar om den kristna församlingen. Det är det han talar om. Och det är frågan om förbida och vänta. Förbida och vänta. Och under tiden vi förbidar och väntar, så är det synnerligen viktigt att vi blir uppfyllda utav gåvorna. Och gåvorna fungerar inte efter någon automatik. Var en ivrig att undfå. Den som väntar Jesus är ivrig. Hör du det? Den som väntar Jesus är ivrig att få gåvor. Den som väntar Jesus är ivrig att vårda gemenskapen. Den som väntar Jesus är ivrig att lyfta till apostlarnas undervisning. Den som väntar Jesus är ivrig att få tag i ordet, att leva ut ordet, att praktisera ordet. Tror du det säger jag? Det är här hela problemet. Den som väntar Jesus är ivrig. Och då måste jag säga det igen, som jag sagt tidigare, när Paulus där talar om iver, så är det ju inte den vanliga, normala ivern som vi nu och då kan visa när vi åker hit eller dit, förbereder oss och gör det i ordning, vi ska på det ena eller andra stället, eller också någon gång är ivriga när vi ska möta nådesyskonen. Jag efterlyser den livet. Och han tänker sig, det är ju inte det att man mobiliserar sina själskrafter och gör sken utav att nu ska man försöka överträffa sig själv och offra sin tid för att möta några vänner, avstå en semestervecka exempelvis för att vara inför Herren, men samtidigt arrangera det så att man kan bada och förströ sig. Det är inte så det går till i Guds rike. Det är hedendom. Det är ingenting annat än kvalificerad hedendom. Den kan man ha kristna så det ser riktigt from ut. Men kära du, min älskade vän, inte ligger du väl i bikinibad direkt vid badstranden och ropar om dop i den heliga ande? Det gör du väl inte? Och det är ju, man får ju vara glad så länge man nöjer sig med bikinibaddräkten på badstranden. Ibland har jag en känsla av att konferensplatsen har blivit en badstrand för nakna, för köttmarknaden. Och detta ska himlen se, det ska änglarna se, beprisa. Och så går vi till mötena och så sjunger vi halleluja och försöker försöker lovsjunga Gud så tältet spricker. Du, det är ett bräkande läte. Det är en främmande ton. Det är ett självförhärligande som är rent kusligt. Och jag säger, Herre, håll tillbaka. Håll tillbaka, för kommer din eld över detta folk, då dör de. Då kommer de att slås till marken. Himmelens Gud tänder inte sin eld i vilket bråte som helst. Gud välsigna alla giriga, alla snikna, alla självupptagna. Döp dem i den heliga ande så att de blir ännu mer giriga. Du tycker att jag skäller. Ja, förresten, varför skulle jag inte göra det? Har man inte rätt att förvänta sig att en hund ska skälla om man har vakthund? Det vore ju förfärligt om man teg. Det är väl bättre att han skäller. Är det inte det? Och eftersom det tydligen har blivit min uppgift, så måste jag få göra det. För du förstår, det finns så mycket Gud vill uppenbara avslöja för sitt folk. Man kan inte göra det. Kan inte. Nå, om någon icke har Herren kär, så var han förbannad. Och gott folk, ni som har varit frälsta i många år, nu ska jag säga ett ord till er. Jag måste, för det första måste jag säga att jag är otroligt glad för att se er. Jag tycker att det är en ynnest att få ha er här, ni som har varit med år efter år. Men syskon, vi är inte hemma ännu. Vi befinner oss i riskzonen så länge vi är på den här sidan av evigheten. Och du ska inte tro att fienden har på något sätt lagt ner sina vapen, utan han arbetar metodiskt för att åstadkomma det resultat som man tänker sig. Och då det gäller den här iven som jag tar, så vet du att åldern, den tar ju sin rätt fysiskt. Vi blir trötta och vi blir begränsade, och det är fullt acceptabelt. Men vad som inte är acceptabelt, det är att vår ande så slocknar. Utan det är oändligt viktigt att vi förnyas i vår ande och långt in i ålderns höst skjuter friska skott. Då jag läser Bibeln så är det en sak som förvånar mig. Portalfigurerna i Guds rike, det är ju de som världen knappt räknar med. Antingen är de överåriga, eller så är de utmanövrerade, eller så är de änkor, det vill säga de har förlorat försörjare, försvarare och hjälpare. De har förlorat, de har blivit änkor. De är ensamma, och de är förebilden för den församling som ska vänta Jesus. För just i det sammanhanget så säger en månad människosonen ska finna tro när han kommer tillbaka. Vilken tro? Änkans tro. Änkans aktiva tro. Hon har förlorat det mesta som världen betraktar som självklart och naturligt. Men hon har ett löfte, och det är änkans löfte. Och så har hon en auktoritet, och det är änkans auktoritet. Därför att Gud har knutit ett speciellt löfte till änkan och främlingen och den faderlöse. Och den kristna församlingen, se mig in i ansiktet min älskade, den kristna församlingen är ingen pangbrud, ung, skön, som alla beundrar, beskådar, bejublar. Församlingen är ingen mannekäng. Det är inte. Församlingen är enkel. Och för världens ögon har hon ingenting som är attraktiv. Hon ser gammal ut. Och för världens ögon är hon fullständigt omodern och förlegad, förbrukad. Du, se inte på mig, Rut. Du vet, jag är gammal. Jag kan inte föda söner åt er så att ni skulle kunna komma in i ett gott och lyckligt äktenskap. Jag är för gammal. Men församlingen säger: se på mig, kom. Vi har blåsorkester, vi har aktiviteter, och så dukar vi upp på allt vad vi kan erbjuda. Men det som är intressant, det är ju inte vad församlingen kan presentera. Det är ju det liv församlingen lever. Är det det?
Amen.
Är det det du säger amen? Det är liv som församlingen lever. Och vem var det som sa det här? Se det på mig. Jag har ingenting att erbjuda dig. Jag har ingen framtid för dig. Kom med oss och du får alla dina frågor lösta. Kom med oss och du blir lycklig. Kom med oss och du blir glad. Kom med oss och du får sysselsättning. Detta är ju världen i sin prydno. Jag säger, kom för allt i världen inte med oss, för vi har ingenting att ge dig. Men kom till vår Herre. Och vad som hände då tonade fram en helt ny ton, en fullständigt ny ton i Ruts hjärta. Orpa hade gått sin väg. Hon vågade inte satsa på ett så osäkert företag utan några som helst garantier. Så hon kysste enligt sin svärmor Lagfred och Rut, och så försvinner hon i historien. Men i Ruts hjärta där trädde det fram en ton. Och det är det här jag efterlyser, det här jag efterlyser, det här jag efterlyser. Be mig inte att gå tillbaka, jag gör aldrig. Varför det? Därför att du är så vacker. Därför att du är så skön. Därför att du är så förmögen. Därför att du äger sådana rikedomar. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Det är församlingen som är en änka som träder upp och har en alldeles bestämd utstrålning. Och denna utstrålning, den är enastående, men upptäcks vanligtvis inte utav människor i allmänhet. Då säger hon: försök inte få mig att vända om. Halleluja. Din Gud är min Gud. Ditt folk är mitt folk. Där du bor vill jag bo, och där du dö, där vill jag dö. Gemenskap in i döden för Guds storhets skull. Vi tror vi kan vinna världen genom att bjuda dem attraktioner som Gröna Lund gör mycket bättre. Och så gör vi det som kallas för kyrkor, byggnader alltså, av betong. Och han har sagt att han bor ju inte i hus gjorda människor. Det står inte så. Och det finns ju så enormt många sådana hus. Om inte Gud bor där, vem bor där då? Vem bor där då? Ja, det kan du fundera på. För någon bor där. Och han låter sig inte betjänas av människohänder. Men vem tjänar de här händerna då? För det är ju miljarder av händer som tjänar. Men Gud, som de säger sig tjäna, han är inte intresserad av deras prestationer. Inte dugg intresserad. Vem bor i alla dessa hus? Vem är alla de här händerna tjänar? Efter att de arbetar tydligt, osjälviskt och intensivt. Vad är det för hus det är frågan om? Får jag se på det när jag säger det här? För jag vet att du kommer att känna lite ilska i bröstet när jag säger det. Men jag kan inte låta bli att säga det för det. Det är kors utanför. Och så står det ett namn ovanför som möjligen kan associera tanken till sänderbrevet, till Adelphia eller någonting annat. Jag för övrigt, jag har ju aldrig sett att någon har skrivit Laodicea över kyrkan. Det har jag inte sett. Men det står Philadelphia. Det betyder ju bröderskärlek. Men då borde du riva ner den skylten och så skriva Laodicea. Folkvälde. Och det kanske vi borde göra också. Många av Herrens tjänare har satt sig i den situationen att de har blivit så opportunistiska och populistiska så att de måste försöka att erövra människornas sympatier eller försöka vinna dem över på sin sida på något vis. Och därför blir det ett utsletat budskap, profillöst, möjligen ett budskap som är begränsat till något alldeles speciellt. Alldeles speciellt, modernt, opportun. Vad det är för någonting, det kan vi låta glömma där. Men det handlar vanligtvis om förkunnarens existens. Vad ska han leva av? För människor som saknar tro ger ju inte gärna av sina medel utan att de på ett eller annat sätt alltså blir förförda till det. Fråga: hur många är det som tror att Jesus ska komma igen? Ja, det tror vi väl alla. För det har ju blivit en doktrin som vi kan satsa på. Men vad det här är frågan om, det här Maranata-budskapet, det är naturligtvis ingen doktrin. Så att vi ska hålla ett församthållande som vi till varje pris måste då hålla fast vid, krampaktigt hålla fast vid, så att vi kan markera distans till alla de andra som har andra doktriner att hålla fast vid. Det är ju jättebra att kunna hålla fast vid doktriner Maranata. Så kan vi i alla fall slå de andra i huvudet som andra doktriner som de tycker är viktiga och nödvändiga. Maranata är ingen doktrin. Det är en funktion. Får jag säga det en gång till? Maranata är ingen doktrin för trötta, resignerade, tröga kristna. Det är en funktion för sådana som redan i anden är där han är och som upplever att han där är här där vi är. Jesus, vi tillsammans med Jesus i himmelen och han tillsammans med oss i tiden. Har du mött Jesus idag? Har du talat med Jesus idag? Har du känt skyn sänka sig ner över dig? Har du sett målstoden? Eller eldstoden? Har du fått marschorder? Eller har Herren genom sina signaler samlat dig till mönstringsporten för att få krigsplaceringen ordnad? Jag måste få säga det här, fast jag sagt det så många gånger, så måste jag få säga det en gång till. Och varför jag säger det så här många gånger, det är därför att jag har läst första Peter i brev. Första Peter, jag lovade Gud då jag var mycket sjuk och stod inför dödens, så att säga, verklighet. Då lovade jag Gud: Herre Jesus Kristus, de år som jag har kvar, de dagar som jag har kvar, då ska jag vara ett Maranata vittne Inte en estradör och pratmakare, men ett Maranata-vittne. Och vad ett Maranata-vittne är, det ska jag presentera imorgon förmiddag. Då ska vi få se vad ett Maranata-vittne är. Men i Peter i andra brev, där står det så här: Maranata-vittne, det är ju inte detsamma som åka omkring och ha ett annat möte när det passar. Maranata-vittne, det är ju inte att lägga händerna på en annan sjuk. Maranata-vittne, det är ingen fritidssysselsättning, det är en hobby. Det är inte en konversion. Maranata-vittne är någonting helt annat. Det är en martyr. Maranata-vittnet skrapar inte sina sår, slickar inte sina sår upptagen utav sina egna privata bördor. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Ett Maranata-vittne är en livegen slav. Och är man en livegen slav, då har man inte dispositionsrätten till sin kropp, till sin tid och till sina medel. Och det är ju inte så att om man är slav, att det är någon annan som har dispositionsrätten till oss. Dispositionsrätten. Åh nej, han har äganderätten. Du vet väl att han har äganderätten. Och utan inskränkning. Det är inte ett partiellt ägande, utan inskränkning. Du ska inte tro att jag är inskränkt, men jag är vred, har rätt att vara. Jag är inte vred på någon människa, men jag är vred på den första som har lyckats lura Guds folk och sänka ner i sömnaktighet, så att istället för att se rejäla verkliga versioner anpassade därefter, så lever de i en overkligt drömtillstånd. Den ena gången är det lyckodrömmar, den andra gången är det mardrömmar, men alltid lika overkligt. Vi hör inte natten till. Vi sover inte, eller hur? Vi vakar! Vi bidar! Vi spejar! Vi följer lammet vart det går. Har prisgivit våra liv. Vi har inte kvar någon rätt, för äganderätten till honom, till min kropp, till min tid och så vidare. Stämmer det? Det är Maranata vittnes roll i tiden. Blodsvittne. Åker inte omkring på semesterresor när Guds folk samlas. Skyndar sig att möta folk. Och om man inte själv menar sig kunna ta emot någonting, så kommer man för att ge. Ge sig själv. Vet vad det är? Det är mönstring. Krigsplacering. Utrustning och fronttjänst. Ja, nu ska jag koncentrera mig. Det är inte lätt, ska jag säga. Därför att det är så oerhört mycket som jag känner anden vill ha fram. Och jag är oerhört begränsad. Ni måste bedja för mig. Så att inte jag, så att säga, missar det som ska fram. Det står en lång kö och väntar på att bli presenterad av Guds härlighet. En lång kö av härlighet väntar på Guds folk. Runt omkring så finns det en osynlig andevärld som följer oss med stort intresse. Jag räknar inte med att kyrkorna ska följa oss. Samhället ska följa oss. Prästerskapet ska följa oss, ärkebiskoparna. Det är jag helt ointresserad av. Men jag är enormt intresserad av att himlen bekänner sig till oss. Och att det är sådant klimat och andlig klimat här att änglarna trivs ibland. Så att de kan utöva sin funktion att vara tjänstandar åt de som ska ärva frälsning. Det vill säga, där inte vi räcker till, så vill de vara med och leda. Uppenbara avslöja. Röra om vatten så vi kommer ut i det. Främst, varför ska de göra det? Vi har ju längre betestad an. Men vi har Jesus. Varför jag säger så här? Därför att han vill fylla alla behov. Nu ska jag läsa det här. som är så självklart så att det är nästan löjligt att behöva påpeka det. Det är så självklart. Och ändå också sägs det så här. Det säger i andra Peter i brev. Andra Peter i brev, första kapitel. Och det brevet, det innehåller förmaning till kristliga dygder, den apostoliska förkunnelsens och profetiska ordets visshet. Oj, 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 får jag säga igen. Här har du ett studieprogram, ska jag säga, för forskare som har fått nys på eller vittring på andliga och himmelska realiteter. För alla de som har fått denna vittring, de blir forskare. De forskar för att se. De forskar för att lära. De forskar för att likbildas med. Och de forskar därför att de vill inte ha, så att säga, underkänt, förstår man rätt. De vill inte gå om något år. Tiden är kort. Det gäller att vara lärt. Och då står det, jag måste få säga det här en gång till. Det heter faktiskt att den apostoliska förkunnelsen, den apostoliska förkunnelsen, det står inte förkunnelsen, för förkunnelsen finns ju, det finns ju mängd. Och det finns inga möjligheter att lyssna på att det gör det inte. Men det är den apostoliska förkunnelsen. Och den apostoliska förkunnelsen har ju sina kännetecken, sina klara och tydliga kännetecken, så att inte vi behöver vara vilse där. Och sedan det profetiska ordets vishet. Det profetiska ordet som bland annat talar om änden sin yttersta tid. Sen går det ut ifrån gamla testamentliga händelser och gamla testamentets profeter och säger vad de har sagt och berättar om vad Jesus gjorde. Detta är ett studieprogram för hela livet. För hela livet. Du kan läsa och du blir aldrig någonting annat än nybörjare. Du läser ett kapitel 100 gånger. Tacka Gud för välsignelsen du fått. Och sen så är det ett enda ord som öppnar en helt ny värld. Det är anden. Det är det apostoliska momentet som gör ordet vad då? Kött och ande, märg och ben, form och innehåll. Avslöjar uppenbara. Är det det vi vill ha? Är det det vi vill ha? Så heter i det här sammanhanget, i det här kapitlet, sägs det någonting ungefär av den här karaktären. Du, se på mig nu. Du broder och syster, nu måste du komma ihåg en sak, att när du blir törstig, då måste du dricka. Men det är inte likgiltigt vad du dricker. Du får se till att du dricker ur rätt källa. En källa med friskt vatten. Men när du blir törstig, då måste du, det är nivån, elementärt och nästan barnsligt till ytterlighet. Och så ändå är detta nödvändigt att säga. Det är nödvändigt att säga. Inte en gång eller två gånger. Får jag se på dig? Du, har du druckit idag ur källan? Eller vilken källa drack du ur när du vaknade i morse? Var det en grumlig källa? Var det en källa med uppblandat innehåll? Thank you.
inte behöver jag säga att nu måste ni dricka. Men det gör Petrus. Det han talar om. Om ni inte ska torka ut och törsta ihjäl, så måste ni dricka. Ligger inte det nerlagd i själva naturen att man ska göra? Jo, då visst gör det. Och ändå så sker det inte. Och vad är det som gör att inte det sker? Lyssna, det finns ingen iver. Det finns ingen törst. Och därför så kan man hålla på och dricka ur andra källor som ger tillfällig svalka, men samtidigt åstadkommer de här förfärliga resultaten. Alltså, vanmakt, knorriskhet och så vidare och så vidare och så vidare. Ska jag tala om för dig en sak? Det fanns en källa som åtföljde Guds folk. Den åtföljde dem. Gjorde ni inte det? En källa som åtföljde dem i öknen. Stämmer det? Och vilken källa var det? Det var Kristus. Kristus källa. Samla Guds folk omkring källan. Och då heter det så här i det här kapitlet, Petrus andra brev, det heter: därför kommer jag alltid att påminna eder om detta. Det är lika självklart som ni ska dricka vatten. Och fastän det är självklart att ni ska dricka vatten, så måste ni bli påminna om det här. Och nu vill jag fråga, finns det en enda människa som har liv i Gud som kan resa sig upp och säga att den påminnelsen behöver inte jag? Det klarar jag mig utan. Det heter vidare: jag kommer alltid att påminna er om detta, fastän i visserligen redan kännande och är en befästa i den sanning som har kommit till er. Och jag håller det för rätt och tillbörligt att, så länge jag ännu är i denna kroppssida, genom mina påminnelser väcka er. Vem är det som ska väckas? Vem är det som ska omvändas? Läs de 7 sändebreven. Omvänd er, gör bättre. Det är alltså inte bud, det är inte ett budskap till hedningarna i första hand. Det är ett budskap till Guds folk. Vem är det som ska väckas? Det är de som har somnat. De som är döda ska inte väckas. De ska resas upp ifrån det döda. För skilja på det. Världen är död, synder och övertid. De ska inte väckas. De ska resas upp ifrån det döda. Det är någonting annat. Men Guds folk måste väckas ideligen. För jag ser på dig, vad är det som har hänt egentligen? Då det blir för långa, så att säga, avstånd emellan de här väckelsesignalerna. Vad är det som har hänt? Risken är den att när de sista väckelsesignalerna ljuder, se brudgummen kommer, går ut och möter honom, då hör man ingenting. Man är inte tränad för det. Man har blivit dövhörd eller ljumhörd. Man hör inte riktigt friskt. Signalerna är otydliga. Sista basunens ljud, överängens röst och Guds basun. Alla de som har gått före, de ska höra det ner i graven. Hör du det? Så ska de resas upp, lyftas upp i höjden, Herre till mötes. Och så ska vi som har lämnat, vi säger han, som har lämnats kvar. Du, vi får sannligen se till att vi tränar oss, så vi är känsliga, så vi kan höra vad anden säger i en tid så fylld av budskap. Påminnelser. Det finns ju två sidor av det här. Vi behöver bli påmind när vi är utsatta för attacker av fienden, som arbetar målmedvetet på att göra, så att säga, det här dunkelt och luddigt, så att det förlorar sitt dominerande inflytande över våra tankar och inte längre förmår att entusiasmera oss i vår känsla, och då vår vilja har blivit mörbehandlad. Guds ande vill stålsätta oss och bli ståndaktiga, uthålliga. Behöver du det? Och så kommer jag, du behöver påminnas om det här, därför att den kamp som nu förestår Guds församling, den är så intensiv och så total, så du får inte vara i fred en minut, en sekund. Du kommer att attackeras på alla sidor ständigt. Men då gäller det, så att säga, att ha ett inneboende övertryck. Ett inneboende övertryck. Och hur skulle vi kunna få detta inneboende övertryck? Tröst varandra med dessa ord: det är förfärligt, men Jesus kommer. Vandringen är svår, men snart är vi framme vid målet. Det går igenom, därför att han har sagt: far över till andra stranden. Och det kan se ut som båten står stilla av stormarna och attackerna, men har han sagt att vi ska över, då kommer vi över. Tror det, säger han. Och fast vi känner oss ensamma, förfärligt ensamma, så har han, så att säga, full kontroll över läget, så att han ser sin kämpande skara och följer kampen, den enskildes kamp. Det ska du komma ihåg. Men han nödgade dem. Där har du detta tvång, detta kärlekens tvång. Det är alltid vi säger: ja, det gör jag med glädje eller frivilligt. Det kan bero av sådana orsaker, att vi har ju varit med om förvandlingsunder. Varför ska vi lämna den här platsen? Vi vill se flera sådana ordnar. Han nödgade dem att fara över. Det är de här påminnelserna vi behöver. Du Maranata, bror, du Maranata, syster, du kämpande sker, Jesus kommer. Jag vill påminna dig om det. Snart är du hemma vid målet. Då ska, halleluja, smededräkten bytas ut på härlighetsdräkten. Och då ska tro bytas ut i åskådning. Ära vare Gud. Då ska korset bytas ut mot kronan. Du ska se honom som du har älskat och fröjdat dig över med osäglig glädje, utan att vi egentligen har sett honom. Så har du fröjdat dig över honom. Det är många som vill ta ifrån dig den glädjen, beröva dig den glädjen, bönens glädje, bönens var själavinnandes glädje, försakelsens glädje och smälekens härlighet i tiden. Men snart ska vi se vad vi ska bli. Det vet vi inte. Det är lika bra det. Det vet vi inte. Men ett vet vi: när han kommer, när han uppenbaras, då ska vi bli honom lika. Tror du det? Vi ska vara där han är. Därför så måste vi påminna varandra om det här: Jesus kommer, broder. Det är inte slutet. Trasslet som du har hamnat i, svårigheterna som du brottas med, det är inte slutet. I allt detta, i allt detta, vinner vi en härlig seger. Inte ur allt detta, eller förbi allt detta, men i allt detta vinner vi en härlig seger. Och om han är för oss, om han är för oss, och inte vi är emot honom, så vi får uppdragsgivaren emot oss. Om han är för oss, om han är för oss, om han är för, vem kan då vara emot oss? Påminn varandra om vem han är, vad han har gjort, vad han vill göra i ditt liv, varandras liv. Tjäna varandra som lemmar i en och samma kropp. Omsorg om varandra. Se till att alla blir uppmuntrade, tröstade, förnyade, uppfyllda av den heliga Ande. Påminn varandra om detta och säga: så här kommer jag att hålla på så länge jag lever, så länge jag är här i kroppen.